Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vet vad som gäller. Nu får ni luta er tillbaka här för 40-55 minuters njutningsfull lyssning. Det är måndag, ja, om du lyssnar när vi lägger upp det här, så. Och det är Pappapodden med Nisse och Manne. Välkomna!
Tack så mycket, säger jag.
Ja, varsågod. Take it away, Manne!
Ja, men det... Känns kul att vara i inomhus för ovanlighetens skull i ett riktigt så här rum och en riktig stol när vi spelade in. Det var väldigt länge sedan. Vi fortsätter ju med distansinspelningarna. Jag fick kritik från en kvinna som jobbar på, hon är sjuksköterska och jobbar på Vårdguiden och är väldigt mycket mitt uppe i pandemin. Hela hennes arbetstillvaro handlar om att försöka mildra pandemin för att minska belastningen på vården, på folket och på hennes kollegor. Och hon var väldigt arg på mig. Mm-hmm. Kan du gissa varför?
För att hon trodde att vi träffades och spelade in.
Nej, det skulle vara bra. Men nej, för att hon sa att förra avsnittet som hon lyssnade på när hon skrev där, då sa jag att man skulle gå ut i samhället om man hade ont i halsen, om man skulle skita i det. Uh-huh. Du skrev till henne, så var det väl inte alls, utan det jag sa var att så var det förr i tiden. Att förr i tiden så var det ju faktiskt en viktig grej att förstå att man kan inte liksom ställa in sitt liv exakt. För att man är svullen i halsen på morgonen. Precis. Men att nu måste man det, så därför kan man inte syna barnens bluffar, som nog är, ändå är bluffar i liksom 75% av fallen, om man ser något slags rikssnitt. Ja. Och också att jag var heroisk när jag föreläste sjuk, men att nu skulle jag bara vara dum i huvudet. Ja. Så att det är ett nytt ideal. Visst var det så jag sa? Det inte precis att man skulle... Ja, bra.
Precis så. Och att jag sa så här, ja, fast det här är nog liksom priset vi får betala, att barnen blåser oss nu. Ja. Under den här coronaperioden. Det går liksom inte, det finns ingen, för det går inte att genomskåda den bluffen. För Manne blev ju hemskickad senast förrgår. För att vi tycker ju så här, men nu har han varit hemma och varit sjuk hur länge som helst, nu måste han få gå. Och sen så typ så går han på en lektion och säger att han måste snyta sig, och då är det bara så här, snytning är lika med hemgång. Alltså det är verkligen stenhårt, så får man komma och hämta honom.
Ja. Och både snytning och svullen hals på morgonen, alltså många har ju sån här, alltså halsar som är typ som känselspröt i tillvaron. Till exempel mina halsmandlar är ju så att det är mer regel än undantag att det är svullet i halsen på morgonen i november och december, kanske januari och februari också.
Ja, det är som gikten när det är väderomslag och sådär.
Ja, precis. Mm. Och om det var då så här att alltid, även innan pandemi, så skulle man stanna hemma då. Ja. Så skulle ju liksom Sveriges produktivitet sjunka med 50% eller någonting. Så att det är nya tider
i ditt fall då. Alltså jag vet inte hur mycket det skulle hända om du.
Nej, jag tror inte jag tror jag är ungefär lika produktiv som vanligt. Fast det är ju, jag har prövat det här. Men då skulle jag väl säga då att Nisse, vi spelar inte in idag, jag är svullen i halsen. Sorry, jag måste kurera det.
Ja, just det.
Och det, då skulle det sjunka. Men så att hon missuppfattade, tycker jag, väldigt mycket.
Ja, alltså det var ju en grav missuppfattning. Hon kan ju inte ens ha lyssnat på själva... Det hon måste ha hört är ju... Nu har inte jag läst det här som hon har skickat till dig. Men hon måste ha hört någon som säger så här: har du ont i halsen så ska du för fan ut och jobba, göra nytta. Och ifall barnen säger att de har ont i halsen så är det bara skitsamma. De ljuger bara. Skicka iväg dem till skolan.
Ja.
Det här kan du ju klippa ut nu. Och så kan man lägga upp det här. Så kan det bli sådana, det här tycker Nisse.
Men om man ska se, om man ska vara liksom jävlens advokat, så kan man säga att hon har väl rätt i att min inställning då före pandemin kanske har varit negativ för hur vi hanterar pandemin. Om ja, jag har varit liksom ambassadör för den hårda skolan, så ja, kanske det har levt kvar, ja, men in jag tror i krisen.
Att, ja, men så är det väl. Många har väl liksom, alltså nästan koketterat med att man också jobbar fast man är sjuk och sådär. Att man är en, att det finns något liksom eftersträvansvärt i det. Att man sådär, ja, att man kör liksom.
Ja.
Det känns, men nu när vi ändå håller på och pratar om corona, så är det ju en del grejer som jag har tänkt på. Att med corona, att jag tror att det finns vissa grejer som jag tycker är spännande, är att för att man har ju sett nu att skilsmässorna ökar. Det finns ju nu fastslaget rent statistiskt att de har ökat här nu mellan mars och augusti, att det liksom är fler än vad det brukar vara. Alkoholproblemen ökar också. Det är fler som har sökt hjälp för liksom,
de minsk, alltså alkoholvanor, alkoholproblemen ökar. Alkoholvanorna är polariserade. Att de som dricker måttligt, de dricker mindre, och de som dricker mycket dricker mer. Så att totalkonsumtionen blir typ densamma.
Det är fast... som en den här polariseringen av samhället har nu även nått alkoholdrickandet.
Ja, precis.
Är det också så här filterbubblor, att man är bara med andra som dricker mycket på Facebook och så här, säger så här, ja, jag ska ut och ta en öl ikväll. En öl, är du sjuk i huvudet? Du menar väl 15? Ah, ja, det är klart kanske. Jag menar. Och sen så är det någon annan grupp där de säger så här, jag drack en galopp igår. Åh, vad mycket du drack. Är du inte trött idag? Och en galopp
är, ja, så är det exakt. Ja.
Och sen
och man får så här anpassade annonser också. Brukar du också beställa 10 flak elefantöl?
Do I have news for you? Ja, men, och sen har jag också, läste jag igår i tidningen att många såna här swingersklubbar kör på.
Jaha.
Som om ingenting har hänt. Och jag menar, är det någonting som måste vara dåligt i corona, eller positivt för coronan men dåligt för samhället i stort, så måste det väl vara swingers. Att man ses okända människor i trånga utrymmen och utbyter kroppsvätskor. Det måste ju vara, där måste ju Agnes Wold sätta ner alla fötter hon har.
Ja, man har inte snackat så mycket om det. Man brukar säga att det allra värsta man kan göra tillsammans med någon är ju körsång. Någonting som min äldsta dotter gör varje dag.
Spot.
Ja, precis.
Men sex, det är sant att sex är ju ganska, om vi nu inte bara pratar om liksom de slemhinnor som möts liksom, genitala slemhinnor, utan jag
det är väl ingen smittväg för corona.
Nej, men jag tänker att det är väl, är det bara i salivet det finns?
Ja, det, ja, skitsamma, det men i alla fall inte. Men jag tror inte det finns i sperman.
Nej, men skitsamma de slemhinnorna. Men jag menar mer att jag tror att det är salivet som jag utsöndrar. Ja, i för sig, jag vet inte fan om jag när man sjunger med öppen mun, någon jävla stämma, det kommer kanske fan mer saliv då. Absolut. Än man gör när man har sex.
Ja. Det är ju, man tar i mycket mer, så att liksom ens luftströmspelare ur munnen går ju längre vid sången. Så att jag skulle säga så här, är du valet och kvalet? Helst väl bort båda, men swinging eller körsång? Så swinging kanske med någon så här slaktmask utan kyssar.
Ja.
Alltså kyssar är inte så vanligt i swingerkretsar, tror jag.
Är det
så
som att, Julia Roberts?
Ja.
Alltså Julia Roberts i...
Pretty Woman.
Precis, Pretty Woman. Att hon kysser ju inte sina kunder då. När hon är, för hon är prostituerad. Hon tycker att det är för liksom ämnets betygelse. För mycket.
Så fattar man att det är jävligt seriöst med Richard Gere.
Ja. Eftersom
hon kysser honom.
Eftersom hon kysser honom. Ja, men hur som helst. Och då, det som jag tänker här nu. Jag ser ju framför mig då. Skilsmässorna ökar. Det är ju en viss kategori i samhället som är gifta och skiljer sig, det vill säga folk i typ våran ålder och äldre och lite yngre, men framförallt i liksom våran ålder. Och det här alkoholproblemen, det kan ju inte, alltså jag tror ju att det är ganska, eller jag vet att det är ganska mycket folk som då kanske dricker elefantöl eller bibbar. Att man sitter hemma mycket och liksom pimplar. Eftersom nu är det också svårt att dricka ut på krogen. Så att det är också, tänker jag, eller det är ju våran ålder och äldre helt enkelt. Och sen swingers, ja, alltså jag det, hur gärna jag än skulle vilja att det var unga, fräscha 20-25-åringar som håller på med swinging in the rain, så är det ju så att det är ju även där våran ålder och äldre som håller på med sådana grejer.
Ja, där skulle jag väl nyansera bilden lite. Ja, i alla de där kretsarna så dyker det ju upp 25-åriga paren då.
Ja, men det är ändå undantag som bekräftar regeln. De
och de som blir cuckold-fantaster, de brukar ju utveckla den vanan eller det intresset ändå i 20-årsåldern redan ibland.
Ja, alltså, men det finns ju en anledning till att de swingers reportagen, de här lite äggande som dyker upp någon gång per år i olika söndagsbilagor motsvarande, aldrig är speciellt bildsatta, och det är ju inte för att bevara anonymiteten hos de medverkande, utan det är ju för att man, vissa grejer mår bäst av att finnas i fantasin, och det gäller speciellt såna här swingersgrupper. Det finns ju något lite sexigt att tänka på det, att man skulle åka och liksom vara på någon sån här klubb och ha sex, men sen så vet man ju, man vet ju vad det är för människor som är där, och de ja. Är ju ett tvärsnitt av befolkningen, ja, inte ett tvärsnitt då, utan det...
Ja, men det finns ju också väldigt mycket mer exklusiva, det finns ju olika nivåer av swinging, sådana där man behöver bli rekommenderad och inbjuden och så.
Ja, men jag tror inte att det är de jag läste om i tidningen.
Nej, så men du, Iris ringde mig här, så jag missade ett samtal, då skrev jag inspelning, mässa, då skrev hon snälla ring. Så att häng kvar. Så
det här är följetong, jag tror inte att det är något avsnitt de senaste veckorna där du inte har ringt eller pratat med något av dina barn.
Hon försöker ringa mig. Det här var ju jävligt jobbigt. Det hela. Hon kommer ringa mig när som helst nu, tror jag. Fast det kan hon ju inte, för det är upptaget. Nu skriver jag, går inte att ringa dig. Nu måste jag spela in. Går inte att ringa dig. Ring mamma. Grejen är att Sara är ju aldrig anträffbar på dagtid. Så nej. Att jag måste liksom, oavsett hur viktiga grejer jag har, så måste jag vara den anträffbara föräldern.
Det där är ganska intressant, för att jag är ju också så här, om jag gör någonting som är viktigt, alltså typ som nu när jag spelar in, då är jag ju inte anträffbar. Alltså att det är liksom en inställning till föräldraskapet, att man stänger av det, och där är jag och Sara ganska lika. Men det kräver ju lite grann att någon är anträffbar, för Li är ju mer anträffbar liksom då.
Ja, men vadå, barnen måste ju ändå kunna få tag i någon.
Nej, jag tycker inte det. Inte när jag, om jag har en timmes inspelning, så då är jag ju oanträffbar. Då får det liksom, det får lösa sig under den tiden. Så är
jag har inte varit oanträffbar på 10,5 år.
Nej. Nej, men det är det jag säger. Det finns ju två skolor där. Där tror jag att jag och Sara tillhör den oanträffbara, och du och Li tillhör den anträffbara. Och det här stärker mig i min tes som jag har haft jämt, att alltså, att jag och Sara är ju ganska lika och du och Li är ganska lika, och därför så funkar du och jag ihop.
Fast jag tror inte Sara har en idé om att ingen ska vara anträffbar, utan hon är nog överens med mig om att det finns grejer som är så viktiga som man måste vara liksom redo.
Men uppenbarligen, det är ju ännu värre då om hon då tycker att det finns viktiga grejer och sen skiter i det.
Nej, hon skiter ju inte i det, utan hon vet ju att jag kommer vara anträffbar, alltså någonstans undermedvetet eller medvetet. Så till och med på mina föräldrars tid så gick det ju att få tag i föräldrarna. Min mamma, alltså då gjorde jag så att du ringde ut till expeditionen på hennes skola. Och sen så fick de ta ett meddelande. Nej, jag ringde till hennes arbetsrum. Alltså hennes arbetslag hade liksom ett rum där de satt. Så ringde man dit, så fick de lämna meddelande. Om det var typ att min lilla syster hade brutit foten och att det var mitt fel, då fick jag ju säga att det här är jätteviktigt. Då fick de gå till liksom klassrum 408 och säga att Annika Forsberg skulle ringa upp till sin son som hade brutit sin systerfot.
Men jag begriper fortfarande inte, vad skillnaden är mellan mig och Sara. För att
du sa ju att det var ett ideal, att du tycker att barn inte alltid ska ha tillgång.
Jag sa verkligen inte. Jag sa ingenting om ideal. Jag sa bara att jag är ju oanträffbar när jag typ spelar in och gör olika sådana här grejer. Och
sen nej, så... men du sa att ibland så ska liksom inte finnas någon access.
Nej, det sa jag inte. Nej, det var du som tolkade.
Okej, så du tycker att det ska alltid finnas access fast du ska inte
Nej, jag säger inte att det är något ideal. Jag säger bara så här att ibland gör jag grejer en timme när jag inte är anträffbar. Och då får det liksom lösa sig. På olika sätt.
Till och med så, alltså det här, nu kommer jag aldrig mer få något jobb när coronan är över, men till och med under föreläsningar har ju hänt att jag har svarat inför 400 pers. Men då väver jag in det som en del av föreläsningen så att det ska bli roligt för dem.
Ja, men då blir det ju en kul grej.
Ja, men ja, precis.
Men nu mässade Mannes fotbollstränare mig och frågade om jag hade tid att snacka lite. Ska jag ta det nu eller? Ska vi pausa?
Det får du bedöma själv. Det alltså, är viktigt du tror det.
Nej, men...
det är alarmerande.
Jag vet inte. Men nu vet jag inte vad jag var riktigt. Jo, det vet jag visst. Jag höll på och hade tre exempel här på Swinger kör på.
Ja.
Och vi har alkoholismen ökar, skilsmässorna ökar. Och alltså det här är ju då min tes är här att det här är en del av samhället som är lite äldre. Och det är också så att det här, man kan tänka att coronan inverkar menligt på folkhälsan, och det gör det ju här, för att jag menar om folk dricker mer, det är ju inte bra. Alltså rent liksom kroppsligt så att säga.
Nej.
Och om man skiljer sig, det kan vara positivt, men oftast är det ju så att det är positivt för kvinnan, för att hon blommar ut och kommer på att vad var det där för tönt som jag har liksom varit med i 20 år som bara har hämmat mig, och sen så kan jag gå ut på Tinder och så kan jag förstå att jag är en lyckad sexig individ med ett stort kontakt nätverk med många kompisar, och så kommer jag blomma ut och bli en lycklig människa.
Medan männen, men det skulle då inte kunna hända med en man, menar du? Att,
nej, men männen, att de är, männen de blir oftast då ensamma, sitter hemma och stirrar, och den här bilden som Stefan Mendelink målar upp av den ensamma gamla mannen på gräsklipparen.
Men det händer aldrig att det är någon frigörelse för en man att han har levt i ett, att han har varit oälskad och levt ett kärlekslöst äktenskap. Och
det är sen lika nu... ovanligt skulle jag säga som en snygg 25-åring på ett swingers partaj. Det kan hända men det är liksom inte det är,
ingenting det... som står med söndagsbilagan direkt.
Nej, precis inte. Men samtidigt så är det ju så här att andra sidan av det här coronamyntet är ju nu att alla liksom nattliga helgaktiviteter stänger ner, i och med det här med att krogarna nu stänger 22.30 och slutar servera alkohol 22.00. Och det här gör ju att en hel generation tvingas in att, och leva liksom alltså leva, jag menar, jag tror många sådana 23-åringar får en kickstart på det livet som man lever liksom, som börjar komma när man är upp mot 30-årsåldern, det vill säga helt plötsligt så vaknar man 8 en lördag morgon och tar en stärkande promenad. Och man liksom går inte och lägger sig klockan 8 efter att ha varit på någon konstig efterfest i Hagsätra. Så att den, liksom, den stärkande promenaden förbyts då eller vad säger jag, den gud, om jag formulerat
efterfesten i Hagsätra,
efterfesten, alltså promenaden hem där man har tappat bort busskort och plånbok och allting genom i något skogsområde i Hagsätra hem på lördag morgonen byts ut mot liksom en stärkande promenad i samma skog med liksom hälsan i behåll och en god natts sömn i bagaget.
Och deppigt, i vanliga fall kanske det är en sån spännande djungel när man har tagit psykedeliska droger med sina polare.
Precis.
Nu är en helt jävla vanlig trist blandskog med lite björk och lite tall och någon död råtta.
Så det vi får här är alltså ett samhälle där det blir liksom det byts ut, det ställs på ända. Alltså coronan gör att, det, att de här yngre medelålders upp till liksom äldre håller på och svinger, knullar som aldrig förr och dricker sitt liksom sin fandel, bälgar i sig som det liksom någon dionysisk romersk orgie och de skiljer sig och lever ut då, alternativt blir olyckliga om man då är man, tråkigt nog. Eller så blir man då en sån här riktigt tråkig 23-åring som blir snusförnuftig och börjar köpa fotriktiga kläder och gå upp tidigt på lördag morgonen och njuta av den friska luften. Och det här gör ju det här är positivt på många sätt, för att man brukar prata om den här befolkningspyramiden, du vet, som ju blir mindre och mindre av en pyramid, alltså den blir upp och nervänd. Man vill ju ha en pyramid som är klassiska, du vet, Giza i Egypten där, att det är en spets uppåt med liksom...
Ja, den är mycket stadigare om inte annat, med en bra bred bas.
Att man har en bred bas med liksom yngre och sen smalnar av uppåt. Och sen så har det här ju blivit mer och mer, eftersom folk blir äldre och äldre och det föds mindre barn, så blir det liksom en upp- och nervänd befolkningspyramid. Det som händer nu är istället då att vi skalar bort lite av de här äldre, samtidigt som den här breda basen blir starkare och mer viril. Man brukar säga Roger Federer, det var länge sedan jag gjorde en tennisanalogi, nu gör jag en. Roger Federer spelade Australian Open i januari tidigare i år. Sen skadade han knät lite grann och så opererade han det, och sen kom corona och då bestämde han sig för att jag ställer in hela den här jävla säsongen, den är ju helt värdelös i alla fall, och så kan jag på riktigt bli helt frisk från min lilla knäoperation. Och det här säger ju många nu har gett honom liksom extra år i karriären, att han nu liksom har fått vila ett år när han är 39 år gammal. Så kommer göra att han kan spela längre. På samma sätt så har vi nu, i och med coronan, man kan ju tro då att det är liksom negativt, men det här är ju positivt på sikt, för att vi har fått liksom en ny, frisk, ung, rask ungdom med liksom, som är glada i hågen och med frisk luft i blick och rosor
promenerar
på kinden,
promenerar
i Hagsätra skogen på lördagmorgnarna och liksom med tillförsikt kommer ta sig an livet och vara liksom friska och raska.
Men det här är ju raka motsatsen till då världskrigen, där alla, i alla fall unga män som var raska och friska, sköts ihjäl.
Ja, precis. Nu är det tvärtom. Nu skalar man bort. Det var väl lite det som börjades i våras då, med, i alla fall i Sverige då, här med de äldre på ålderdomshemmen som liksom skalades bort först.
Och nu är det medelåldern som ska skalas bort.
Ja, och kommer liksom, deras liv kommer förkortas avsevärt på grund av ohälsosamt skört leverne.
Man skulle vara 25 alltså.
Ja, alltså inte just nu, men man skulle vara 25 om... Man skulle ha varit 25 när coronan var, och så skulle man vara i våran ålder nu. Om du förstår den liknelsen. För jag tror inte att det är så kul att vara 20-25 just nu. Utan det här är ju en investering för framtiden för de här unga.
Det är ju en väldigt spännande tanke. Men är det inte så att det är svartfester och olika skogsrave och studentfester i varenda korridor? Alltså som det, om det inte fanns corona.
Ja, men så kan det nog vara. Men jag tror ju ändå att det är så här... det är ju avsvärt mycket mindre. Jag menar, för de flesta är ju ganska lata liksom. Så att det blir, jag tror att det är väldigt många som får en kickstart på sitt promenera i Hagsätra tidigt på lördag morgonen utan att vara full game faktiskt.
Och om man nu lyssnar på det här och känner att jag kanske är 32, men jag vill promenera i Hagsätra. Hur gör man då?
Alltså, om man nu... Ja, men då, fast trots att man då märker att man har ett eskalerande bibb-drickande då får man väl liksom sätta på sig skygglapparna och så får man tänka att man är 20-25 igen. Helt enkelt.
Ja, men jag tänker, var ligger det någonstans? Det är Stockholmstrakten.
Alltså, jaha, hur man tar sig till Hagsätra.
Ja.
jag vet inte varför. Hagsätra känns ju dåligt i just... det känns mer efterfest. Det är väl egentligen Rågsved man vill gå till, som är både efterfest men också har ett ganska nybildat naturreservat där man kan gå på spänger. Så jag tror Rågsved är väl, och då är det ju att ta tunnelbanans gröna linje mot typ, vad är det, Fruängen? Är det det? Är det väl, va? Hagsätra.
Det är ju grön linje.
Ja, precis. Sa inte gröna linjen?
Ja, du sa Fruängen, det är röd.
Ja, menar det gröna linjen mot Hagsätra?
Mm. Och känt för Ebba Grön.
Precis, verkligen.
Så
summa summarum, är du i min ålder, passa dig. Är du 20-25, då säger jag som pappan i fucking Åmål. Du kommer må jättebra, inte nu men om 20-25 år så kommer det här vara bra för dig. Så hang in there guys. Jag vänder mig till vår yngre målgrupp.
Ja, det är bra. Det finns ju såna. Apropå det här med eskalerande drickandet, så gick jag omkring på stan igår.
Ja, men, det ska du inte göra nu. Nu ska man ju vara hemma.
Ja, men jag, du vet, jag åker ju ingen kommunala färdmedel. Det är väl ingen fara.
Alltså, jag vet inte, jag tänker att man bara ska vara... Jag tänker att man bara, speciellt om man vaknar med lite halsont, då ska du stänga in dig typ på ett rum, i ett rum hemma hos dig bara.
Ja, men jag var ute i luften. Jag var inte inom närheten av någon. Och jag åker aldrig kommunalt. Nej. I alla fall, så du, ska inte du kontakta hon som hörde av mig och skällde ut mig för förra veckan och ta en fika med henne. Väldigt så här, coronasäker, att ni typ sitter på 100 meters avstånd och skriker till varandra.
Ta ett Zoom-möte.
Ja, gör det. Mm. Jag var i alla fall ute på stan.
Ja, jag har förstått det. Ja. Black Friday,
alltså utomhus på stan.
Du åkte till Mall of Scandinavia och Black Friday shoppade. Finns det något värre man kan göra just nu? Alltså dels corona, att man inte ska vara i köpcentrum, men sen också liksom den här förkastliga rea, kinesiska varor billigt fasas ut. Det är ingenting man vill skylta med på sociala medier direkt.
Nej, inte direkt.
Men hur som helst, du var ute på stan har jag förstått.
Och ja, det var jag. Och då kom det fram en man till mig som han, jag såg att han liksom låste fast mig med blicken och ville kanske mig någonting. Eller stirrade på mig.
Fråga varför du var ute och gick. Ska inte du vara hemma?
Exakt. Och så såg man att han samlade mod till sig och kom fram och sa, men liksom darr på stämman och nästan stammande röst, är du manne? Och det bekräftade att jag var. Och då sa han att han har slutat dricka alkohol för en vecka sedan. Han är helt nynykter. Liksom det är väldigt skakigt. Och han är liksom, som man är när man är nynykter, superlycklig över sitt beslut. Och samtidigt liksom så här skakig. Du vet, man drömmer ju drömmar varje natt om att man tar ett återfall. Och man, det är väldigt nära alkoholen. Men han var superglad över det här. Och... berättade att för några år sedan så hade han läst lite texter av mig som handlade om nykterhet. Då hade han tänkt sluta dricka. Så han hade skjutit det helt ifrån sig. Och nu hade han, alltså 2 timmar innan han såg mig på stan, så hade han börjat följa mig på Instagram.
2 timmar innan?
Ja, och nu hade han läst de här texterna igen som handlade om nykterhet. Och jag hade inspirerat honom till att bli nykter. Alltså inte som att jag var den som hade gjort det, utan en av liksom många impulser eller inspirationskällor som hade liksom lett honom i den riktningen. Och det var ju helt sjukt starkt. Så helt coronavidrigt. Nu kan det bli arg på riktigt, för att jag kastade mig över honom och gav honom en stor kram.
Nej men...
Roligt
om det skulle vara min reaktion på den här historien. Otroligt starka historien om den här mannen som blev nykter och jag direkt börjar dra upp någon coronakort. Nej, det var ju såklart. Det här är väl, det här förstår jag ju att du kramade honom. Det här var ju en helt
otrolig. Jag sa också till honom, oj förlåt, man ska ju inte kramas nu.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Oj, förlåt. Nu råkar jag döda dig med min...
ja. Men... Det var liksom, det var väldigt, väldigt starkt. Så det var lite gråtigt och sådär. Och han var så jävla fin i sin...
Men vänta nu, berätta lite. Alltså gråtigt som att ni liksom, det började gråtas där mitt på gatan.
Ja, vi stod ju inte och storgrät, utan du vet, när det blir tjockt i halsen.
Ja, men det var ju för att du hade corona.
Och... Nej, det var otroligt, otrolig grej. Alltså,
men vad modigt det... av dem att komma fram så där.
Ja, verkligen. Men det blev väl också så här, alltså man vet ju inte hur många såna här grejer man nästan är med om. För att jag tror att det blir väl, om han har suttit samma morgon och liksom så här, men nu ska jag följa den här killen.
Ja.
Då blir det ju liksom för sjukt att se mig 2 timmar senare. Men om han hade börjat följa mig i förrgår, då kanske han inte hade gått fram.
Nej, just
för
det.
För att det såg ut som att det krävdes väldigt mycket av honom i form av mod och sådär för att gå fram.
Han
sa det också, jag är väldigt nervös, när han liksom kände att rösten sprack lite så här.
Vilken ålder, vad snackar vi om här?
I min ålder ungefär, ja. Vår ålder. En sån där typisk bibbeperson som inte har det så bra under coronan.
Men han är ändå
nej, han var inte i vår ålder riktigt. Han var yngre skulle jag säga. Han var lite yngre, nog. Han kanske blir förelämpad när han lyssnar på det. Jag för fan inte 37 år. Han kan vara yngre.
Och men
han
är väl lite... drar du in mig också? 40
liksom. Ja, 40-åringen. Ja. Nej, men han är väl i 30-årsåldern kan man säga. Ja. Mellan 30 och 40 skulle jag säga. Jag vet inte säkert. Men det som var... grejen var då att... alltså, jag känner mig ofta... Alltså, när jag skriver typ så här... Nu har jag varit nykter i 11 år och sånt där. Så känner jag mig ofta även tjatig... som gör det, för att jag är ju glad som varje dag över att jag har slutat dricka och lämnat det livet och alla de där orosmålen bakom mig, och att mina barn inte känner någon alkoholstank ur min mun som jag har känt alkoholstank ur vuxnas munnar. Men det känns ju tjatigt, för det känns som att jag har sagt det väldigt många gånger förut, och dessutom så är ju det ointressant för väldigt, väldigt många människor, för att jag tror de allra flesta människorna de dricker på ett sätt som de tycker är bra och nöjda med. Alltså det sättet som är att ja, nu gick det ner lite under coronan, för att nu är jag ju inte på AV längre typ.
Ja, eller som att, i mitt fall då, att det, nu gick det upp lite under coronan, för att ja, vad fan ska man göra?
Du kan ju inte riktigt vara med eftersom du är liksom den största alkoholambassadören i Sverige typ. Alltså den som jag vet på sociala medier som lägger upp mest grejer som ska sukta med sprit och sådär.
Men jag är ju, alltså om du hjälpte honom att sluta dricka, så kommer jag vara den som får honom att börja dricka igen.
Ja, det är verkligen inte omöjligt.
Det är ju
nej, men så du är ju på liksom helt andra sidan.
Jag undrar hur många tårögda möten jag kommer få på stan med folk som bara, jag hade varit nykter i 10 år och sen nu såg jag att din dry martini i fredags, och jag bara blev så jävla sugen så jag tog ett återfall.
Ja, det gäller ju att de har precis har börjat avfölja dig.
Jag har börjat avfölja mig, och nej, men i och för sig, nej, men då har de börjat följa mig, för att då är de ju kanske inne i gamet igen och bara så jävla skönt att slippa. Det är så härligt att kunna, alltså lite som Per Holknekt, du vet, när man så här,
ja,
jag kan väl för fan ta ett glas, så att jag får träffa dem precis då, och sen så får du plocka upp spillrorna någon månad senare när allt har gått åt helvete.
Ja. Inte alls omöjligt. Nej, men det är roligt att vi står på så totalt olika sidor, för att ja, men man brukar prata om typ såna här som så här, Alex och Sigge så alkoholromantiska, eller gud vad hemskt med Perfect Day Rosé så här. Men det finns ju ändå ingen som sammantaget eller liksom i så stor procent av sitt innehåll i sociala medier lägger upp alkohol som du. Alltså där är du
vadå, så stor procent? Nu överdriver du.
Ja, men om du tittar på dina stories och inlägg över en vecka och sen så räknar du ut procenten med alkohol, så är det stort. Alltså det gör ju dig till den främsta alkoholinfluensen. Alltså det finns ju inte... Han, den här Joel, du vet, med skägg och sånt där. Inte ens han den här bartender som är känd, som Emil. Du brukar hänga med. Emil. Mm. Inte ens Emil har ju så mycket alkohol på sin Instagram som du.
Fan. Jag tycker att det är kul nu för att du är drastisk och överdriver. Men Emil är ju... Han lägger ju bara upp gin på sitt konto. Jag har ju ändå faktiskt... Jag har ju dry martini en gång i veckan. Och sen så är det en del annat. Ja. Så är det faktiskt.
Ja, det är kanske sant. Du och Emil får göra upp inbördes om vem som är liksom kungen av alkohol i sociala medier.
Men jag tror att det,
jag
enda,
lägger mitt i det.
Det enda stället rent influensmässigt jag slår dig på i form av att det skickas bud till mig och sånt, det är väl just alkoholrelaterade grejer. Där tror jag,
ja,
att jag, där får jag,
ja,
nog,
herregud,
ganska mycket mer.
Du åker på ölresor till liksom Prag. Ja. Det är alltid så här, har vi någon som gillar alkohol och som är en alkoholinfluencer, då är det ju dig man ringer. Alltså, ja, det är ändå så att Rolodexen, det är du och Emil och sen den där blonda kvinnan, vad hon heter, som du brukar ringa med.
Vem utav dem? Vem utav alla blonda kvinnor jag brukar hänga med?
Den där blonda kvinnan som du brukar åka på alkoholresor med, tänker
jag. Jag vet faktiskt inte vilken utav dem du menar just nu. Det finns ett gäng sån här som jobbar på olika, åt olika såna här mat- och dryckestidningar.
Just det, jag tänkte på en sån som var med oss på Yasuragi också.
Ja. Kan det vara Annika?
Men i alla fall, vad sa du?
Det kanske är Annika du menar.
Annika låter väldigt pikant. Ja. Nej, men så att det känns ju ibland som en sån här tjatig grej. För att det jag inser så här är ju att målgruppen är så otroligt liten. Det är ju, och det är ju liksom folk som är som jag som så här kan känna någon slags igenkänning. Och sen är det ju de som har något riskabelt trickande och sen kan få en impuls som kanske behöver liksom så här få 150 impulser från olika håll, och sen så allt det sammantaget kan göra att de slutar dricka, och sen kan de säga så här att du inspirerade mig till det här.
Mm.
Jag hade ju sådana, jag hade ju Gunnar Adelius.
Gunnar Adelius just är ju väldigt mån om att alltid kommentera och lajka dina nykterhetsstatusar, så att ni har ju som ett litet gäng av
så är det, man har ju också någon slags sjätte sinne för när det kommer den typen av inlägg bland våra nykterhetsbröder och systrar. Även Gustav Jelin, känd klubbprofil, han är ju öppen med sin nykterhet också. Jag tänker ofta på honom att han måste ju ha varit det svåraste som finns, för att hela hans liv var att spela skivor ute, det var det han livnärde sig på, och att gå på olika efterfester. Och det här liksom, i 15 år så var han ju konstanten i svenskt uteliv. Och när han inte gick ut på fester eller satt på efterfester och spelade skivor, då åkte han med Hammarby på bortamatcher. Eller gick på matcher och satt på olika pubbar och sånt där och drack med supportrar. Så hela hans liv var liksom alkoholindränkt. Att sluta då är ju liksom så här den största bedriften man hör talas om. Nej, men men Gunnar då, han var ju en sån för mig. Han berättade, vi tog en fika, och han berättade att han hade slutat dricka. Och jag tyckte skitsynd om honom. Men sen så slutade jag själv typ 1-2 månader senare. Och innan det så hade jag träffat 2 stycken tjejer. Som jag inte vet om de öppnade sig. Jag ska inte namnge dem. Men som jag blev helt fascinerad av. Till stor del för att de var nyktra. Ja. Eftersom jag hade lite komplicerad personlighet då. Så trodde jag att, eller så dejtade jag dem båda två.
För att jag hade en liten komplicerad personlighet då.
Ja, jag trodde att så här, söt tjej som är nykter, då måste jag dejta. Fast det kanske, vi kanske borde ha fikat på Ritorno istället.
Jag tror att, att din personlighet är fortfarande precis lika komplicerad. Men jag tror att den, liksom, den läggs på lite andra grejer. Jag tror inte att du hade en komplicerad personlighet då. Som vän.
Men de tjejerna var också så här väldigt viktiga inspirationskällor för mig. Men det var ju några år efter att jag hade träffat de två som det här beslutet fattades.
Men dejtade du dem, var det någon slags polyamoröst? Att du gick och dejtade de nyktra tjejerna? Var det typ som ett gäng? Var det ni tre eller var det av varandra oberoende dejter så att säga?
Gud, det här känns typ känsligt, men de var polare.
Men visste de om att du dejtade dem båda två?
Ja, fast ja, det var inte exakt samtidigt.
Okej. Okay. Det är ändå lite känsligt där att prata om, låter det som. Du svävar lite på målet.
Ja, jag vet inte hur exakt det eller det ska bli. Men det här var ju då 15 år sedan.
Ja, men alltså, det var ändå, bara så att jag får klarlagt. Det var, du dejtade 2 personer som inte riktigt visste om att du dejtade dem. Men de var kompisar. Och sen så var de nyktra båda två. Och sen kom det fram att du dejtade båda två. Och det hände blev någon typ av uppträde, eller?
Nej, det blev inget uppträde. Och de visste det här.
Ja, de visste hela tiden att du dejtade båda två.
Ja, det var bara att en del av min komplicerade personlighet, förutom att jag tänkte att man måste typ dejta och ha något så här erotiskt, så var det också att jag blev typ kär. Först i den ena och sen några dagar senare i den andra.
Ja.
Alltså det var inte som att jag på något beräknande sätt, alltså det var att jag var också ett offer för mina starka känslor. Typ. Ja. Och en del av det här var någon slags projicering, alltså att alltså de var ju underbara, men det, mycket handlade om nykterheten tror jag. Att jag drogs till dem, fast också skrämdes av dem jättemycket eftersom jag ville fortsätta dricka.
Ja, och så träffade du Gunnar och då tyckte du så här, gud vad synd om dig som har slutat dricka. För ni träffades och bara fikade. Det var inte för att han ville ha en intervention med dig och säga
nej.
Så här, nej, utan det var bara en helt vanlig fika och han berättade då, jag har slutat dricka, det har gjort så här och så här för mig, vad härligt. Och, då
tänkte,
och din första tanke då var, gud vad jobbigt för honom att han har suttit och dricka, vad tråkigt. Men sen var det ändå...
Vilket torftigt liv du kommer ha, din stackars sate.
Sa du inte, men tänkte du. Och sen ändå 2 månader senare så var det ändå... Då fick du de här Mariana-nojorna när du kände att gud, jag kan inte hålla på längre. Och sen så då slutade du dricka och så gick du till AA-möten. Och den där historien, den har vi hört. Och nu så klipp till, du går på stan, helt coronavidrigt, kramas med okända män, helt coronavidrigt.
Ja.
Men på grund av att personen i fråga har med hjälp av dina historier, bland annat.
Precis, verkligen slutet, bra brasklapp där, bland annat. För det kan ju behövas 20, 30, 150 sådana där.
Och slutsatsen är då att vi alkoholromantiker och andra som då tycker att det är tjatigt med dina alkoholstories i sociala medier får helt enkelt leva med det, för att om du kan hjälpa en samtidigt som du retar upp ett helt alkoholcommunity så kommer ju inte det stoppa dig.
Nisse, blir du uppretad när jag lägger upp grejer om nykterhet?
Ja, men jag är ju som varande Sveriges största alkoholinfluencer, så klart jag känner mig både provocerad och uppretad.
Ja, för det som hände igår var i alla fall att jag la upp i sociala medier just den här historien om hur berörd jag blev av att han kom fram.
Mm.
Och sen skrev jag i det inlägget, säg till om du behöver en knuff i rätt riktning. Eller skriv till mig om du behöver en knuff
just
i
det.
Rätt riktning.
Mm.
Och då var det ju omedelbart massa människor som hörde av sig. Och det var så... återigen otroligt spännande. För att dels så var det då... ja, men du vet, helt vanliga småbarnsmammor som ser helt vanliga ut, som liksom gjorde en ledsen emoji, något hjärta, något så här champagneglas emoji, ja, jag behöver en knuff.
Bara så? Ja, jag behöver en knuff?
Ja.
Och hur hanterar du det? Vad skriver man då? Knuff? Gör man en så här poke-tecken då?
Nej, det gör man inte, utan jag kommer berätta för dem om att... Alltså, jag skrev till dem, för jag måste ju verkligen vill skriva något mer utförligt. Så jag skrev till dem att... Jag kan säga vad jag skrev.
Ja, det tycker jag verkligen. Det är ju säkert många som lyssnar som vill veta.
Ja, då skrev jag... hjärta, 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 jag hör av mig till dig imorgon. Och då skrev personen tack för det. Så ska jag höra av mig och berätta, för det här har jag gjort ganska många gånger förut. Berätta hur jag gjorde när jag slutade, som ju såklart inte är något facit.
Nej, men det är väl det man vill veta.
Hur det kan gå till.
Det är väl ända, för att det är svårt att säga generellt hur man ska göra.
Ja, men så då var det dels då främlingar som hörde av sig.
Mm.
Sen var det en kvinna som du och jag känner. Du känner henne väl. Som berättade att hon slutade för ett tag sedan. Jag vet inte exakt hur länge sedan. Att hon har slutat flera gånger och haft omfattande alkoholproblem. Och när jag berättade det här för dig så var du liksom helt chockad.
Ja.
Det säger ju en del.
Ja, verkligen.
Du ändå känner henne väldigt väl. Mm. Och sen så var det en man som hörde av sig.
Det är ingen namnkunnig person. Jag tänker alla nu som blir så här nyfikna på... alltså det finns inget liksom nyhetsvärde i vem det här är. Bara så att man stillar folks nyfikenhet. Om det är någon
Nej,
som är
precis.
Det.
Mm. Sen var det en som hörde av sig. En man som jag haft liksom varit bekant med några år.
Mm.
Som skrev på tidig kväll. Skriver när jag är redo. Hjärta. Och sen så skrev jag bara hjärta till honom.
Mm.
Och sen så skrev han 2,5 timme senare. Är uppe i en flaska sprit om dagen de senaste åren. Så det blir förhoppningsvis snart.
Och det alltså, här är... att personen i fråga skriver när jag är redo. Alltså för knuffen. Ja. Och så Exakt. Var det så här. Jag är uppe i en flaska sprit om dagen. Sen några år tillbaks. Så förhoppningsvis är jag snart redo. Alltså att det är liksom... För det här är ohållbart så att säga.
Ja, exakt. Och det här är ju också... Det här är en man som... reser runt i hela världen och är till synes framgångsrik
just det, ja.
Och dessutom har alltså en kropp som man skulle döda för att få och är väldigt atletisk och sådär.
Just det.
Som jag liksom inte har någon som helst aning om att han dricker en flaska sprit om dagen. Och det här då, först så är det ju, det är liksom en tvåstegsraket där. Först att man upptäcker att herregud, att man gör någonting eller säger någonting kan få så stor betydelse i en annan människas liv på ett positivt sätt.
Ja.
Och det andra som man måste liksom påminna sig om, det är att vi har ingen aning om vilka som har de här problemen.
Nej.
En del är väl liksom att de nästan söker hjälp så att de kommer fulla till jobbet. Men en del är så jävla bra på att sköta det snyggt. Som i P.O. Enquists bok,
ja,
Ett annat liv, där han beskriver att han, när hans fru var kulturattaché i Berlin, så gick de på massa representationsmiddagar och sånt där. Och att han höll sig jättedisciplinerad, drack det man skulle på den där. Och att han klarade det för att han visste att när jag kommer hem sen, då ska jag dra i mig 2 flaskor vin i min ensamhet.
Just det.
Det finns folk som har liksom så här, deras...
Var det i Berlin? Var det inte i Paris?
Jag hade för mig till Berlin. Det kan vara Paris också.
Uh-huh. Om det är någon som har läst boken och kände så här, så är kan det verkligen Berlin? Vara Paris. Så vill jag lägga in, brasslappen. För jag har för mig att det var Paris. Skitsamma.
Ja, men då var det säkert Paris. Mm. Men det finns folk som liksom döljer för sin bästa kompis i hela sitt liv att de har den här typen av problem. Din kompis Hannes kanske dricker 2 flaskor vin per dag på Svenska Dagbladets redaktion.
Skulle inte förvåna mig ett dugg. Minst. När skulle jag bli minst chockad av alla?
Nej, gud, jag jobbigt bara. om jag träffade rätt nu. Så att Hannes gör det. Han sitter och dricker det på Svenskan.
Ja, det är ju känsligt sånt där, såklart.
Ja,
nej, men så verkligen. Ja, otroligt ju.
Men tanken svindlar. Alla de här som man inte har någon som helst aning om. Jag tror så här, instinktivt så tycker man ändå att man har lite koll på vilka det skulle kunna vara.
Men du har inte det. Jag tänker så här, det finns ju så här gaydar. Vi brukar prata om att så här, homosexuella kan spot another homosexual i liksom en crowd. Men det finns inte så att du, de här som har tagit sig till dig som du inte visste, utan det var verkligen, och kom också som en chock för dig.
Total överraskning.
Överraskning, ja.
Ja, absolut. Nej, jag har ingen som helst känsla för det.
Trodde du att du hade det? En känsla för det?
Nej, men däremot så det som kan vara, alltså, när det inte är corona, och nu går jag inte ut så mycket, men om jag går ut med folk på, alltså de söker sig ofta till mig. Ungefär som... Ja, absolut. Och liksom, men det är ju så sällan jag går ut. Men när de är fulla så vill de ju prata om nykterhet. Ungefär som
jag dejtar med tjejerna.
Jag fattar. Så då är det ju väldigt explicit. Mm. Och då kan de skälla ut mig och säga att du skulle ju klara att dricka lite grann. Eller så vill de så här prata om hur det gick till. Eller att berätta om sin törst. Liksom så här. Men folk som inte berättar, jag vet ingenting. Den här kvinnan som hörde av sig, jag är lika förvånad som du.
Men det är jävligt svårt aning. Det här. För jag tänker på, för mig är ju liksom alkoholism är ju... Alltså jag har ju inte haft det i nära, jag har ju haft det i släkten väldigt mycket, och, men inte liksom i min närmsta krets så att säga. Och är ju alltså väldigt så att säga förskonad från det här. Och att, tycker du att det liksom är aningslöst av mig att hålla på och lägga upp de här drajorna på fredagar och sådär? Alltså är det liksom, förstör jag, alltså dödar jag människor med mina inlägg? Är det liksom någonting som är...
ja, det gör du nog. Men det är svårt att, alltså... Det är ju svårt att veta vilken nivå man ska lägga sig på. Alltså det är klart att du kanske gör det, men det, om man ska tänka på hur saker landar i någon, alltså till slut så blir man ju så här att du kan inte lägga upp en bild på liljor, för att då kommer någon tycka att det känns obehagligt, för det minns den här allergiska reaktionen den fick, alltså man drar det till sin extrem. Men
ja, men jag menar, alkohol är ju en drog. Det är ju liksom det är ju alltså den enda lagliga drogen vi har i Sverige ju. Alltså man har, den är ju klart jämförbar med andra typer av kemiska substanser som man tar för att öka sitt välmående på många sätt. Alltså den stora skillnaden tycker jag med alkohol och andra droger, som jag har tänkt på själv, är ju att alkohol finns det ju alltså det är en smak i det. Det är sällan man hör folk prata om så här, men jag tar morfin för det goda smakens skull, eller så här, jag röker hash för att det är liksom smaken förgyller mig.
Möjligtvis eller när man drar cola, det finns ju, alltså när man drar kokain, det smakar ju väldigt illasmakande kemikalier.
Ja.
alltså starkt kemiskt, och det lär man ju sig tycka om bara för att det blir liksom en pavlovsk reflex. Just ah, det smakar starkt av kemikalier i mitt svalg. Mm.
Ja, men, och där tycker jag är, det finns någonting som jag gillar med alkohol, som är att det inte bara, det finns liksom något, det finns något väldigt cyniskt i andra typer av droger där det bara handlar om att få i sig själva den kemiska substansen. Alkohol är ju så här, alltså, jag ska inte sticka under stol med att när jag tar en dry, dricker en dry martini på fredag eftermiddagen, att så här, såklart att det pirrar till i skallen och det gör mig, alltså vederkvicker mig och gör mig liksom att jag ökar mitt välmående. Det går ju inte att göra, men det är också smaken och hela liksom grejen som är som är prylen. Det hade varit en helt annan grej om jag hade tagit liksom en liten amfetamin, ett amfetaminpiller på eller typ så här 10 koffeintabletter på fredagen för att klara av det hela. Det känns ju liksom, det är någonting i det som jag har svårt för. Men däremot det här att man sitter och det smakar gott och man gör någonting trevligt, jag gillar det. Men det blir ju problematiskt om det är så att man inte alltså om det här med att alkohol är en sån farlig drog också, eftersom det gör att folk tar för mycket och gör för mycket. Det är liksom det är det som är problemet med alkoholism. Ja. Alltså att man förstör för sig själv och för andra.
Ja, men det är nog så kan man säga att alkisar letar tecken hela tiden på. Ibland så kommer det in impulser som är, fan man kan sluta dricka. Gunnar Adelius har slutat, det verkar ändå funka bra. Sen, men den vanligaste typen av impuls är, oj, där är någon som dricker en iskall dry martini. Ja. Eller så här, Per Holknekt, han berättar nu på 2 sidor i Aftonbladet att han har slutat dricka och det funkar svinbra. Eller Kristoffer Triumf, han dricker vin nu och tillsammans med en tjej som har vingård och det funkar kanon.
Ja.
Så man letar hela tiden, tror jag.
Och då är, och då är det ju, då är det ju liksom, om man tänker sig så här att ja, precis som du sa, alltså om man ska som person hela tiden tänka att allt man gör ska liksom förbättra mänskligheten på olika sätt, då blir det väldigt svårt att liksom överhuvudtaget röra sig. Men jag menar, jag tycker ju att det du gör, alltså, är ju jättepositivt ju, för att du hjälper folk. Sen är det väl så där också, tänker jag. Jag vet inte om du håller med mig om det, att i och med att du är väldigt offentlig med din nykterhet, gör ju också att det försvårar beslutet att ta ett glas eller göra någonting, för att jag tänker att det fallet blir högre, och det liksom att man, om man är så väldigt öppen med det, så blir det ju, det skulle vara väldigt svårt för dig att gå ut på ett mingel och ta ett glas, alltså, för att folk vet att du är väldigt nykter. Förstår du vad jag menar?
Ja.
Har jag någon poäng i det? Att det liksom blir som en självuppfyllande profetia. Du är...
Ja, folk skulle, först skulle jag reagera med, men det finns ju många som har varit väldigt öppna med sin långa nykterhet och sen druckit, och att folk verkar rätta sig in i det ledet ganska snabbt ändå.
Jo, men förstår du, även om det är så det känns väl, om du skulle ha varit liksom bara slutat dricka och inte vara öppen med det och pratade om det, så skulle det ju vara lättare för dig att ta ett glas än vad det är nu.
Så är det
för du är ju ändå väldigt liksom förknippad med, och jag tänker själv också se dig själv som en nykter alkoholist. Alltså det är en del av din personlighet ju. Och då är det väl sådana där, det är väl jätteviktigt med årsdagar.
Jo, det är lite grann som när man säger att så här, jag ska springa maraton.
Ja, exakt samma grej är det ju. Att det blir ju som ett, det är sådana affirmering ju. Att man liksom upprepar någonting. Jag är nykter.
Och jag vill ju verkligen så här, alltså jag vill ju verkligen inte dricka någon mer alkohol i mitt liv.
Nej.
Det är ju, egentligen så har jag varit nykter ganska kort tid. Alltså lång tid om man ser till det livet jag har levt, men kort tid ifrån att det är det livet jag förhoppningsvis ska leva.
Just det.
Men det här var i alla fall jävligt, jävligt starkt för mig. Både det här mannen som jag träffade när jag var ute och gick och smittade ner folk på stan, och de här som hörde av sig till mig sen, och som jag inte hade en aning om. Och det inskärper då att så här, även folk som jag tänker så här, de kommer tycka att jag är tjatig när jag säger att nu har jag varit nykter i 11 år, så kan ju det då vara den här personen som jag har tänkt att den har jättesunt förhållande till alkohol och reser runt i världen och har världens kropp. Men som då har druckit sprit, en flaska sprit per dag. Och den personen kommer, alltså den personen kommer nog tycka att jag, alltså den kommer störa sig allra mest på mig tills den då skriver att den vill ha en knuff. Så att det är min uppmaning här också. Om någon vill ha en knuff så säg till då manne@manneforsberg.se. Forsberg med 2 S.
Vet du vad jag ska göra nu?
Nej.
Nej, det ska jag fan inte alls göra. Helvete jävla corona.
Jag trodde inte du skulle göra.
Nej, men jag är ju lite förkyld, kom jag på. Jag hade tänkt att jag måste gå till en optiker.
Mm-hmm. Vad spännande. Är du ålderssynt?
Men jag börjar tro det. Alltså, för att jag, gud, liksom, alltså, jag tänkte på det igår. Att jag bara, fan vad
långt. Det är tidigt.
Ja, det är ganska tidigt. Alltså, 40.
Det är väldigt tidigt väl. Men 45. Sa du att din pappa var tidig eller någonting?
Ja, men jag tror att han var ganska tidig också.
Ja.
Men jag vet inte. Alltså, än så länge så vet jag inte om det är att jag har då den här... Att jag har corona som har satt sig på ögonen eller någonting. Eller om jag har kollat för mycket på skärm. Porr. Eller om det är de här läsplattorna som jag har trott var så himla bra för mig, att de kanske har förstört min syn eller någonting, jag vet inte, för jag tänkte på det igår att jag så här, fan vad konstigt det ser ut, så tog jag bort det, liksom skärmen som jag låg och läste på, alltså min läsplatta, lite längre, så bara, gud, det här ser jag ju jättebra. och då kände jag, måste gå till en optiker och kolla upp det här, och sen så, vet du vad jag gjorde direkt efter för att kompensera?
Nej.
Då började jag peppra med att göra såna här reels på Instagram.
Ja, det där fattade jag ingenting av. Jag såg du la upp häromdagen någon yogamusik och sen ditt ansikte flöt ut. Jag kände inte riktigt att det här innehåll.
Nej, men det var ju för att jag gjorde en reels. Och sen så tänkte jag, min första reels måste ju åka upp i stor Insta så att folk vet nu att nu gör jag reels. Ja. För då kände jag att när jag liksom nu, om jag nu ska läsglasögon så måste jag ändå göra reels.
Ja,
så att man liksom, det man vinner på gungorna, eller torskar på gungorna, vinner man på karusellen så att säga.
Ja, det förstår jag verkligen. Men
knivlisa gör reels.
Jaha, okej.
Okay. Våran klassiska pappapoddenföljare. Vadå,
när du tänker att en ung person som du vill vara som, då tänker du på Knivlisa.
Nej, men det var den enda.
När hon är äldre än du till och med.
När jag gick igenom mitt flöde så var Knivlisa den enda som gjorde reels. Som jag följer.
Men vad coola ni är, du och Knivlisa. Mm. Läsglasögon och reels. Mm. Men är det lite grann som när man gick i liksom femman man vill komma i puberteten? Är det här så att du känner att din milstolpe, jävlar, nu börjar bli, alltså jag ligger lite före mina generationskamrater, Manne, han är långt efter, den sorgliga stackaren.
Nej, för att nu är det inte så längre, för nu är det ju bara, alltså det man, när man var yngre så tänkte man ju inte på det, men det som händer bara är att man är ett steg närmare döden än vad du är, och det känns ju deppigt.
Alltså när vi började göra den här podden, då pratade du om din dåliga kistråle.
Ja, jag vet. Men då koketterade jag ju med det. Alltså det är ju som jag alltid har sagt. Alltså jag har ju känt mig som en 50-åring. Och att jag tror att jag kommer må som bäst när jag är 50. Grejen är ju bara nu att nu är det ju liksom, närmar man sig ju 50. Det är 40 liksom. Jag börjar väl bara komma hem. Och då är det inte lika roligt längre. Alltså det är inte så här, det är inte lika kul att på riktigt ha... Alltså om jag då i pappapodden så här, i begynnelsen. Att jag så här, hade lite... morgonstånd som gjorde att kistrålen var lite svag en morgon, då bara, haha, ett ålderstecken, det här blir kul för podden. Men nu, om jag har en svag kistråle, som jag hade ju det för något år sedan, pratade jag om det i podden, men sen tog jag ju upp det med min svåger som är läkare, han bara skrattar åt mig, så bara, den här prostatan har ingenting med det där att göra än så länge.
Nej, för jag blev skitnöjd i morse, för att jag stod och kissade på övervåningen, och Rut stod bredvid och hoppade och höll sig i könet för att hon var så kissnödig och liksom bara bli färdig, och bedömde ändå att jag kommer ju kissa snabbare än vad det tar för henne att springa ner och kissa på nedervåningen.
Ja. Men det gjorde
Så sa hon att hur jävla lång tid kan det ta att kissa egentligen?
Men där tror jag faktiskt att det är...
Hon blev helt chockad.
Men det är ju skillnad. Alltså tjej, det finns ju någon sån här, och killar är så länge på toaletten, och det är så här sant att de sitter säkert längre och sådär. Men just när det gäller kissning så är det ju, det är mycket mindre stråle. Alltså det tar ju längre tid för en kille att kissa än en tjej. Det är ju värsta Niagara-fallet i jämförelse med våran lilla strilande...
Är det så? För att så sa hon så här, nu ska jag visa hur det går till.
Men har du
och
inte
då
sett...
så släppte hon ju ut samma mängd på liksom 2,5 sekunder.
Ja, men har inte du sett tjejer kissa? Alltså, nu har du det uppenbarligen. Men jag menar, det är ju... Det kommer ju hur mycket som helst.
Ja, det är spännande.
Ja.
Men du, det blir kul att följa ditt liv som nu när du blir liksom åldring på riktigt. Det du alltid har sett fram emot.
Ja, ja, jag är inte lika.
Fan, du kommer bli jättesnygg i läsklösögon.
Ja, det är bra.
Vad jobbigt igår. Jag såg The Trip, den senaste, när de är i Grekland.
Ja.
Och sen så tyckte jag att så här, fan vad härligt ändå att Steve Coogan ser så pass bra ut fast han är så jävla gammal.
Mm.
Och sen kollade jag upp det, han är ju 55, det är inte så gammalt.
Nej.
Och då insåg jag att jag kände väl samma sak när jag såg första The Trip, eller så serien.
Mm.
Då var han 45.
Mm.
Det är ju inte alls så gammalt.
Nej. Men de är ju jävligt härliga de där filmerna.
Hur men då var han liksom, han har alltid varit snygg för att vara så jävla gammal.
Ja, ja, exakt. Men han,
och det är
han,
väl det du är nu. Du är också snygg för att vara så jävla gammal.
Det är ju lättare att vara snygg när man är äldre också. För det ställs inte lika mycket höga krav. Det ställs inte lika höga krav.
Nej, men jag såg det sen när de var på stranden i den här filmen, att han rör sig inte så jävla bra.
Nej, det var ju, när de simmade där var inte så jävla bra heller.
Nej.
Men hörru du, nu ska jag då inte gå till centrum, utan jag ska lägga mig och använda min svaga syn och läsa ytterligare en bok och ja, göra något.
Ikväll så ska Iris och jag göra något väldigt mysigt. Hon kommer hit till Söder efter skolan.
Mm.
Och sen så ska vi gå på en promenad upp på Stigberget och titta ut över Gröna Lund och Djurgården.
Mm.
Och sen ska vi till Pinchos och äta mat. Och sen så ska vi sova här. Och så kommer hon ha nära till skolan imorgon.
Men gud vad mysigt.
Ja.
Gud vad kul att ni går ut på restaurang och roar er och så här. Jag tycker jag känns beundransvärt.
Tack
jag ska,
snälla.
Jag ska tänka på er när jag drar en rullgardin för fönstret och stänger in mig här på kontoret.
Gör det.
Mm.
Tack för idag.
Tack för idag. Hej hej.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.